Överskrift för dagens predikan heter Frihet från fängelset. Frihet från fängelset. Och jag börjar med en text från Jesaja 61 där det står profetiskt om Jesus och hans verksamhet. Där står det så här: Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. När man läser de här texterna så förstår man ju väl att det är ju en bra beskrivning på Jesu verksamhet. Han gjorde ju allt det här. Men det som är intressant och hoppade fram för mig när jag läste det själv här, det är att det är riktat för de ödmjuka, står det här. Det står för förkrossade hjärtan. Och det står till försörjande. Och det stämmer ju så väl också med vad Jesus sa i bergspredikan. Han prisade de saliga som var fattiga i anden och hungriga och törsta efter rättfärdighet. Och de som grät prisade han ju saliga. Då är det ju inte gråt för att någon har varit elakt man han syftade till, utan det är ju över sin synd naturligtvis. Man är ledsen över sin synd. Att man inte har det bättre ställt med Herren än vad man har det, så att säga. Med andra ord har ett möte med ljuset och ordet skett. För det är det som leder till att man blir ödmjuk, förkrossad och sorgefylld. Va? Det är inte alltid Guds ord gör en glad. Och det är inte meningen heller. För ibland så vill Guds ord lysa in och avslöja vad jag befinner mig i förhållande till Herren. För att Herren vill ge av sitt liv och hjälpa dig och mig. Så det innebär när jag öppnar Guds ord så öppnar jag liksom en spegel. Där jag med Guds andes hjälp ser hur Daniel ser ut. Det talar ju Jakobs brev om, att vi skådar in som en spegel. Va? Och när man är en görare och inte en glömsk hörare som glömmer bort hur han såg ut och så vidare. Men det är just det där ödmjuka och förkrosselse som Herren lägger ner mycket tid för att han vill ge oss det goda. Alltså glädjens budskap till exempel, och han vill ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Apostlagärningarna handlade ju om ibland att de blev satta i konkret fysiskt fängelse. Så i till exempel kapitel 12. Då var det ju... Det hade ju varit väldigt tillväxt där under en period. Men nu hade det blivit svårare tider då. Så från vers 1 i kapitel 12 i Apostlagärningarna står det så här: vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och jag tänkte, då gäller det att vara rotad i Guds ord och gemenskap med Herren, för att vi blir ju sällan gripta och misshandlade för vår tros skull. Även om vi kan bli ifrågasatta naturligtvis. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg detta, att detta var en bifall hos judarna, fortsatte han och lät gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar om vardera fyra man att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. Och det kan man väl anta att det hade gått ganska illa om man hade blivit ställd i de där domstolarna, med tanke på att den före blev avrättad då, Jakob alltså. Nu kommer det en viktig vers. Petrus hölls därför kvar i fängelset och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Det tror jag är själva nyckeln till det vi får läsa om vad som hände. De bad uthålligt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en Herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer och ängeln sa till honom: sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det och ängeln sa: ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt, utan trodde att han såg en syn. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Då han nu insåg vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Församlade och bad, det förstår man är nyckeln till att detta hände. Gud gör ingenting som inte är svar på bön, sa jag tror det var Wesley. John Wesley, en gammal predikant. Gud har gjort det så att han har gjort oss beroende av honom. Alltså, det är inget som vi ska ha i vår hand det här, va? Utan vi ska leva beroende av Gud. Och när de är så desperata som de här var, då är man i rätt förhållande till Gud. Då hungrar man och törstar efter Herren. Och man vet att det här blir en säker död för en av församlingsledarna om vi inte håller ut i bön tills Gud griper igenom, tills vi ber igenom. Om vi nu tar en lite billigt talat, det här var ju fysiskt fängelse och allt var väldigt verkligt. Men det är inte bara fysiska fängelsen det finns. Det finns fängelsen i våra sinnen, det finns fängelse i våra tankar. Vi kan vara vår egen fånge faktiskt. Lasse berättade här innan om att det finns väldigt psykisk ohälsa i vårt land idag. Och kanske i vår värld också skulle jag kunna tänka mig. Det kan vara fängelse av plågsamma tankar, av vanor som inte går att bryta i egen kraft. Det kan vara tvångsbeteenden, missbruk, fängelse av droger, fängelse av destruktiva beteenden. Ja, fängelse av sig själv. Som bara Jesus kan öppna när vi söker honom och vill följa honom. För det var nämligen så när han satte sig i rörelse. Först då satte sig församlingen i rörelse i bön. När vi sätter oss i rörelse i bön och han gjorde som ängeln sa, han reste sig upp, då föll bojorna. Hade han legat kvar och ifrågasatt det hela hade ingenting hänt, va? Och allt för ofta tror jag vi och kanske Guds församling väntar på att Herren ska göra, men vi sätter oss inte i rörelse i bön. Vi sätter oss inte i rörelse i handling och får då inte se bojorna brista vare sig hos oss själva eller hos dem som vi vill hjälpa. Det var när han satte sig i rörelse som järnportarna öppnade sig, bojorna brast och det var bara fri lejd ut. Jag ska ta ett bibelställe till också som också jag tyckte var så när jag förberedde det från det 16 kapitlet. Det är också en liknande situation, 16 och 16 här. Apostlagärningarna 16 och 16. Du har ju då alltså, ja vi kan läsa så ser vi vad det handlar om. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande. Och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: de här männen är den högste gudens tjänare och det förkunnar för er en väg till frälsning. Och det var ju sant och riktigt, men det var fel ande så att säga som talade. Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick får den ut. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. De förde fram dem till stadens domare och sa: de här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta och följa. Folket gick också till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning satt han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: "Gör det inte något illa, vi är alla här." Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslaget ned inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst?" De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." Och när de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och det som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Här har vi igen det här. De hade då tjänat Gud, en ande hade åkt ut. Det brukar alltid röra om i andevärlden, vilket det gjorde, så de fick hela staden mot sig. Han var inte dåligt fängslad heller. Innersta fängelserummet var alltså det top security som vi kallade, toppsäkert fängelse. Och de var fastspända då. Här hade kanske jag är rädd för känt mig lite deprimerad och inte varit så motiverad till vare med bön eller lovsång är jag rädd för. Men det finns en Gud i himlen som kan styrka personer och kristna som sitter i en svår situation. Så jag får väl hoppas och tro att även jag har blivit styrkt av Guds ande. För det var nämligen Guds ande, tror jag, som uppmanade Paulus och Silas att be. Och de bad och sjöng lovsånger. Och det gjorde intryck, inte bara på fångarna utan på Gud framförallt. Som svarade med kraft. Och om vi nu tänker oss att det här är också en bild på inte bara det fysiska fängelset som var då. Så kan man tänka sig idag när vi har det kampigt. Eller du som lyssnar på det här kanske har det kampigt. Du känner att jag får inte ordning på min tankevärld. När vi börjar be till Jesus, börjar prisa och sjunga lovsången. Så skakar det andevärlden. Jesus som själv är ljuset kommer och befriar från bojor, band och det brister och det skallrar. Och det blir en riktig så att säga jordbävning som det blev i det här fysiska fängelset. Och även de runt omkring blir fria. För det var det står, allas bojor lossnade och föll av. Så att det blir befrielse inte bara för fångarna Paulus och Silas utan även de som då kanske satt för allvarliga brott så att säga. Och det är ju en oerhört stark bild på vad som sker när församlingen tillsammans och enskilt ber och prisar och lovsjunger Jesus och tackar Gud Fadern för hans godhet och makt och ära. Då lossar det bojor inte bara i våra egna liv utan för dem som också är i kring här va. Och jag tror det här är en uppmuntran till oss var och en att och en väg framåt. Och då vill de be, likt fångvaktan, be om ljus va. Då kommer folk vilja be om ljus. Och ljus det är ju Jesus själv som ger av sig själv som är ljuset. Han ville ha ljus då det här. Och sen ville han veta hur man blev frälst och de fick förklara att det är bara Jesus som kan frälsa. Bara Jesus kan vara vår försvarsadvokat, vår räddare och vår renhet inför Gud, Fadern. Bara Jesus kan fylla med den heliga ande. Bara Jesus kan förlåta synder eftersom han endast är den enda som har burit alla världens synder och uppstått igen. Så att det är Jesus som förmår här. Att rädda. Och jag tänkte på det Lasse sa just om alla aktiviteter och allt som förekommer och sånt här. Jag tror Gud är intresserad av alla aktiviteter som är förankrade i gemenskapen och efterföljandet av Jesus. Det är där det sitter, va. Sen får vi ha mycket glädje av varandra och sådär, men det ska just vara ankrat i Jesus, va. Det får inte vara, nu ska vi hitta på något för att hitta på något. För då blir det livlöst och dött i alla fall. Och det är det här livet som liksom, tror jag, gör att människor blir frälsta och vill döpa sig på sekunden så här som, för det predikar de säkert för dem, för det kunde jag inte räkna ut själv då. Nu tänker jag också i slutet här då på vår situation, Sverige som land, vi som församling, Skärblacka som ort. Hur ska vi göra? Ska vi sitta ner och göra strategier och fundera på hur vi ska lägga upp det här och göra några checka aktiviteter som vi tror kan dra mycket folk? Jag tror inte det. Jag tror att det vi ska göra är koppla ihop med han som har kraft i sina händer. Han som kan bryta kedjebojor och band. Han som kan stilla stormar med sitt blotta ord. Han som väcker upp döda med kraften i sitt ord. Han som botar sjuka och räddar människor för evigheten med sitt blotta ord. Jesus Kristus. Han ska vi koppla med. Och sen vad han leder oss att göra, det ska vi göra. Och vad han... Och allt det vi gör förutom det riskerar att kanske egentligen göra oss besvikna. För att vi kan inte förmedla liv, som Lasse sa här i inledningen. Det kan bara Jesus. Så därför ska vi koppla ihop med Herren. Och jag tror att Herren vill komma med en genomgripande väckelse över vår nation. Och över västvärlden i stort. Som liksom ju har avfallit från Herren och hans ord med en skrämmande tydlighet. Det är inte alltid man finner Guds ord i centrum av kristna möten idag. Det är inte alltid Jesus, som ju är ordet personifierad, är i centrum av det som beskrivs som en gudstjänst. Men jag vill tillhöra en församling som söker Herren i bön, har Jesus ordet centralt i våra gudstjänster. För det är därifrån det flödar ut liv till oss. Det är därifrån vi blir välsignade, det är därifrån vi blir frälsta och räddade. Och kedjor och bojor och band bryts av sig själv, för Jesus gör entré och kommer med sin härlighet och sitt ljus, och då brister bojorna. Jag ska inte bli långrandigare än så, utan det var det som jag upplevde levde för mig idag. Jag tackar dig Jesus för de enkla orden jag fått förmedla om dig, Herre Jesus. Jag prisar och tackar dig att du har kraft i dina händer. Och du har kärlek i ditt hjärta och du bryr dig om oss människor. Tack att du söker upp den som har gått vilse. Du söker upp människor som inte känner dig idag för att rädda oss för evigheten. Tack Jesus att du tar Gud Fadern i ena handen och oss små människor i den andra, Jesus. Därför ber jag nu Jesus för alla som kommer lyssna på den här predikan någon gång. Att du möter Jesus med din ande och med ditt ljus, Herre, till frälsning och räddning. Till syndernas förlåtelse och frid med Gud, Herre. Jag prisar dig Jesus och tackar dig att du sänker din ande över vårt land, över vår bygd, Herre Jesus, och över människor. Amen.